Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, denne samhällsengagerade idrottsprofil har bott i paradiset Partille i hela sitt liv. Han har alltid månat om Partilles bästa och han har sannoliken varit med och påverkat en hel del av utvecklingen i vårt samhälle. Han har både varit politiker och nämndeman, men det som är roligast att prata om är kanske de avtryck han har gjort i alla de sporter han har prövat på under sitt liv. Jag pratar om Ingemar Sandahl som är huvudpersonen i det här avsnittet av Mitt Partille. Timmen ska naturligtvis handla om Ingemar, om Partille och om idrott, och dessutom ska vi spela lite av hans favoritmusik mellan varven. Och jag som intervjuar heter Leif Lundvall. Välkommen hit, Ingemar.
Tack så mycket. Mycket hedrande att få komma hit.
Ja, det var väldigt roligt. Kommer du direkt från paradiset nu?
Jajamän. Jag har lyssnat på rally-VM.
Har du det? Så ja. Det, ja. Du... Får vi nästan förklara för dem, det finns ju många som lyssnar på det här programmet som inte kommer från Partille, vad är paradiset för något?
Paradiset är en del av Partille som har en historik från början på 1900-talet. Och där har vi några kända byggnader, vi har till exempel borgen och utsiktstornet. Och det var en familj, Jepsen, som kan man säga la grunden för detta. Mm. En från Norge invandrad familj med textilfabrikanknytning.
Det är ett härligt namn att säga att man kommer från paradiset.
Ja, det är underbart, och det är sådana som säger till mig att de önskar sig att komma dit en gång.
Ja, just det.
Själv har jag haft förmånen att bo i paradiset i hela mitt liv.
Men ska du fortsätta i paradiset efter ditt liv också då?
Hur menar du då?
Ja, kanske inte ska gå in på det. Om du kommer till paradiset. Ja. Det vet man inte. Inga sådana djupa frågor så är direkt. Men du är ju 75 år och du har ju som sagt bott i Partille och i paradiset. Då har det ju hänt en del med Partille, eller hur, under de åren?
Jag har uträttat, tycker jag, en del saker som kommunen och omgivningen haft lite nytta av.
Ja, jag tänker mest i det stora hela, alltså samhället som sådan. Det måste vara en jätteskillnad från när du var barn och hur det ser ut i Partille nu.
Och ja, den modernisering som centrala Partille har genomgått skiljer sig ju oerhört åt. Vi håller då på med en skrift inom hembygdsföreningen som jag är engagerad i. Mm. En skrift om paradiset som kommer att visa hur paradiset såg ut kanske för 100 år sedan och så den utveckling som vi har nu.
Vad intressant. Ja, du har ju en del historia att berätta också innan din egen levnad. Så alltså, du har ju till och med släkt som har varit med och påverkat Partille. Från och med mitten på 1800-talet.
Det är också riktigt. Familjen Schmidt invandrade från Sachsen-Altenburg 1835. Och då var det två bröder, Evald och Hermann Schmidt, som hade möjlighet att förvärva Partillestom. Det som man populärt kallar herrgården idag.
Och hur hänger de ihop med dig då? Vilken släkt är det?
Min mormor. Farfar var Hermann Schmidt.
Se det, ja. Ja, det var. Vi får se om vi hinner det också. Kanske vi kan prata om det lite grann på slutet. Men det är tveksamt om vi kommer att hinna det. Du, jag satte en liten titel på det här, den här timmen. En samhällsengagerad idrottsprofil. Tycker du att den stämmer?
Den tycker jag är perfekt om jag får berömma mig själv.
Ja, vi får se efter den här timmen. Vi ska spela lite musik. I största allmänhet, hur ser din musiksmak ut?
Den musiksmak som man kan säga representeras av Radio 88, det vill säga 50-, 60- och 70-tal, stämmer oerhört väl överens med min. Så ja. Att jag lyssnar mycket på 88.
Ja. Ja, härligt. Du har kommit in med en låtlista och den första är ju ingen 50, 60, 70 utan den kom ut 1902. Nämligen The Entertainer med Scott Joplin, en ragtime.
Ja.
Varför har du valt den?
Den har ju varit ledmotiv i en film, och sen så är det då en sån genre som tilltalar mig väldigt mycket.
Ja, då lyssnar vi på den. Sitter och pratar med Ingemar Sandahl i det här avsnittet av Mitt Partille. Och jag tänkte vi skulle börja från början i stort sett, Ingemar, när du var du växte upp. Vi har pratat om paradiset redan. Men gick du i skola? Var gick du i skola och så?
Jag gick de första 4 åren i Partille i församlingshemmet. Och sen gick jag i kyrkskolan, och så skulle jag vara med och inviga Läxbyskolan, men byggnationen var lite försenad, så jag gick nog bara en termin i Läxbyskolan. Sen hade jag förmånen att ha sådana betyg så att jag kom in i realskola i stan, och då fick vi en del av oss förmånen att gå i realskola.
Ja, just det. Det var realskola på den tiden, ja.
Ja, just det. Och då hette det först samskola, och sen så kom jag till på gymnasiet så kom jag till en renodlad pojkklass.
Hade du några drömmar om vad du ville bli då på den tiden?
Det är ju en fråga som kanske inte är så himla lätt att svara på, men jag har hela mitt liv varit väldigt idrottsligt intresserad, så att de klasskamrater och skolkamrater som jag hade på skolan, de tog mig med till fotboll, så jag har varit på fotbollsträning med ÖIS för oerhört länge sedan.
Alltså, ja, men det var mycket, jag förstår med tanke på sina senare aktiviteter, att det var säkert mycket sport och idrott redan under uppväxtåren.
Ja, ja, det är riktigt. Och jag satsade utbildningsmässigt på att antingen komma in på GCI eller på Skogshögskolan, så jag har praktiserat som vikarierande gymnastiklärare, och jag har jobbat en hel sommar i Värmlandsskogarna.
Ja, men det blev det inte, utan det blev alltså inom datavärlden, kan man säga, som du har jobbat ditt yrkesverksamma liv.
Slumpen gjorde att jag fick gå igenom en anlagsprövning på IBM i Göteborg för Volvo Datas räkning. Och det slutade med att jag anmälde mitt intresse till IBM, och på den vägen var det i 25 år.
Okej, men nu ska vi se, då är vi framme, vilket årtal kan det vara, på 60-70-talet någon gång då. Och då fanns det ju knappt datorer.
Ja, de hette ju kanske BESK och sånt där, men den stordatorvärld som jag uppvuxen i, då började jag hösten 67, och efter en 12-13 år så fick jag möjlighet att pröva på försäljning, så att jag är utbildad internt inom IBM och höll på fram till 1990 när jag värvade till ett annat stordatorföretag.
Mm. Ja, nej, det har varit en spännande utveckling som vi som är födda på 40-talet har fått varit med om också när det gäller datorer. Det är ju helt otroligt vilken utveckling det har varit på det området. Är du intresserad av datorer fortfarande?
Man kan nog säga att tekniken har nu sprungit ifrån mig. När vi behöver någon hjälp, hustrun och jag, med våra persondatorer, då är det barnen som sköter detta. Jag kommer alltså från stordatorvärlden.
Ja, jag förstår det. Ja, det finns ju inte många stordatorer nu. Och så var du säljare i 15 år också då?
i 10 på IBM och i 5 på ett annat företag.
Okej. Och sen avslutar du nu, vi hoppar väldigt snabbt igenom ditt yrkesverksamma liv här som lastbilschaufför.
Ja, det var så här att det andra företaget fungerade på ett sådant sätt så de var dominerande inom höghastighetskommunikation i världen. Men de organiserades om så att Europa skulle skötas av en engelsman och det fungerade inte. Så verksamheten i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike avvecklades. Jag blev friställd. Det har jag inte varit länge, men jag var friställd. Och då blev jag uppmuntrad av en gammal tennisspelande ungdom att börja köra lastbil på hans distributionsföretag.
Ja, det var ett tvärt kast får man ju säga.
Mycket, men ja. Mycket stimulerande.
Ja, det förstår jag. Du hoppar tillbaka, du bildade familj och under de här åren också såklart.
Jajamän.
Du har gift fortfarande med samma fru?
Ja, vi har passerat 40 och vid 40 så önskade hustrun sig en hund och den hunden har vi kvar. Och hunden håller på att bli 7 år så att nu är vi väldigt nära att vara gifta i 47 år.
Ja, härligt. Och så har du 3 krabbar också.
Ja.
Du, vi tar nästa låt redan nu och det är en låt som med Gunnar Wiklund som heter Vandra vidare. Det är ju passande titel.
Jag är väldigt glad att du och jag har fått med den på listan för att det är en paradisboende. Lennart Fällborn som jag kände väldigt väl som har gjort den så att det hjärtat klappar dubbelt nu när vi får höra den.
Den är jättebra.
Vandra vidare, vandra vidare på din väg mot okänt mål. Vandra vidare, vandra vidare på din väg. Jag vill vandra, jag vill gå mot ett mål som alltid söks av en vandringsman. Jag vill gråta, jag vill skratta, jag vill spela min gitarr. För jag är en stackars gycklare. En
mänsklig... med Gunnar Wiklund, men den är riktigt bra faktiskt.
Det var roligt att du tyckte så.
Ja, bra text.
Ja, bra, mycket.
Absolut. Du, vi ska prata idrott om en stund, men innan vi kommer in på det så måste vi prata om ett annat stort område för dig som du har lagt många timmar på, nämligen politiken här i Partille. Du har suttit på ett och annat möte, kan jag tänka mig.
Jag började i kultur- och fritidsnämnden ungefär 1986. Och sen så kom jag in i kommunfullmäktige. Jag har suttit i kommunstyrelsen. Jag har varit gruppledare i Moderaterna, för Moderaterna i Partille. Mm. Och som på ett bananskal så hamnade jag i styrelsen för det som hette Partille kommunala bostadsbolag.
Partillebo alltså.
Så småningom Partillebo. Mm. 1990 och har haft ett oerhört stort utbyte av det personligen och jag tror och hoppas att företaget har haft det också. Så jag har varit ordförande i ungefär 15 år och suttit i styrelsen i 30.
Ja, men då förstår jag det här vi pratade om för en stund sedan då med att samhällsbygge och samhällsengagemang, att du är intresserad av det.
Mm.
Ja. Det förstår jag verkligen. Jag har pratat med många här i den här programserien som vi lyssnar på nu, som förresten heter Mitt Partille, som har lite grann samma bakgrund som vad du har och väldigt många vittnar om hur lätt det har varit genom åren att fatta beslut och ta och jobba över partigränser och så i Partille. Håller du med om det?
Jag kan ju inte jämföra med andra kommuner mer direkt, men jag kan säga att det har varit en sån atmosfär i Partille under de åren som jag har varit aktiv. Så att det har varit Partiets bästa och inte politikens bästa. Det finns ju naturligtvis enskilda undantag från detta, men det har varit en samarbetsanda som har stimulerat mig väldigt mycket. Jag är ju inte så oerhört politisk så att jag söker konfrontation.
Nej. Om det är till exempel ett förslag som kommer upp som kommer ifrån ett annat parti, men som du gillar, vad säger du då?
Då har jag blivit mindre populär inom det egna partiet, där jag har sagt att jag tycker att det här är det viktigaste för partiet. Och jag har en mycket god vän som har haft samma inställning också, som har varit engagerad i politiken i partiet i väldigt många år.
Och vem tänker du på då?
Jag tänker då på Mats Grauers.
Ja, just det.
Vi är ju barndomsvänner och det har varit en absolut röd tråd för mig att vi ser till vad är bäst för kommunen eller i det här fallet med Partillebo, vad är bäst för Partillebo och inte bli kättersk och hålla på och bråka om politik.
Men har du varit lätt att samarbeta med eller är du en sån som stryker medhårs eller säger du ifrån när det är någonting som du tycker är galet?
Om jag får göra en bedömning av mig själv så är jag ju då inte oerhört uppskattad inom Moderaterna för att jag då talar om när jag inte trivs med någonting.
Nej.
Och det, man kan säga, från en politisk karriär så är det ju inte rätt sätt att agera. Men för individen Ingemar Sandahl så har det varit riktigare att tala om vad jag tyckte. Mm. Och så har det varit till förfång för kanske karriären. Mm.
Du ligger bakom, du har lämnat in en och annan motion i din dag.
Jag tror att jag är den mest motionsrika och när det gäller...
Nu ska vi inte prata idrott här.
Nej, men jag tror att jag är nästintill rekordare. Under de 30 år eller 28 som jag har varit aktiv så har jag nog stått för en 35 motioner. Och om jag får lyfta fram någon för dig, vill du det?
Ja, absolut. Det hade jag varit min nästa fråga. Några som du är riktigt stolt över eller som...
Då har vi ljusskyltarna som står ut med motorvägen.
Ja.
Det var en motion som jag fick igenom efter ungefär 8 år. Det är någonting som man måste lära sig som politiker. Att ska det hända någonting imorgon så ska man inte engagera sig i politik. Så ska man hålla på med något annat. Mm. Men... Det är ju ett exempel, vi har ett annat exempel på det så kallade utsiktstornet som var till och med farligt för ungdomar som var där uppe. Jag motionerade om att det skulle restaureras och där var man väldigt snabb på bettet. Mm, och gjorde
en rolig grej för Partle.
Och det är ju vårt kännetecken, så det är jag väldigt glad över. Jag motionerade om en rondell vid... Partilemotet ungefär 1991. Det tog väl 7-8 år innan det hände någonting med det. Men infrastruktur ligger mig väldigt varmt.
Ja, jag såg igenom listan här på motioner och det är väldigt mycket som handlar om just infrastruktur.
Ja. Får ta fram en sak till?
Ja, visst.
Jag blev allra minst populär hos Moderaterna när jag tillsammans med sossen Jan-Erik Hansson motionerade om en inventering av vindkraftförutsättningar för Partille.
Mm.
Över partilinjerna.
Mm.
Men den gick till utredning och då fann man så småningom att det var bättre att Partillebo tog hand om den själv. Så att numera förfogar vi över 4 vindkraftverk vid Vättern.
Så det, ja.
Så dessutom så har vi ju vattenkraft i Jonsred så att Partillebo är i stort sett självförsörjande på numera.
Mm, vad härligt. Ja, något rätt har ju alla politiker eller gjort kan man väl säga. För Partille ligger ju väldigt högt rankat på lite olika företagsrankningar och andra, även idrottsrankingen. Så att det är en väldigt trevlig kommun att bo i. Och det får man ju faktiskt ge en cred till både tjänstemän och politiker i kommunen.
Tycker jag är väldigt roligt att du tar upp det så. Jag känner det så här att det är en atmosfär som har vuxit fram i Partille. Vi stöttar idrottsverksamhet på ett sånt sätt så vi nu blir mera rankad högst i landet. Det är ju mer än anmärkningsvärt. Och sen så på näringslivssidan ligger vi väldigt högt också. Mm. Och det är för att vi har en gemensam idé att vi ska göra sånt som är bra för kommunen och kommuninvånarna.
Ja, ja, det är jätteroligt. Det är härligt och väldigt många som man pratar om med tycker jag att det är väldigt trevligt att bo i Partille kommun. Det får man ju säga. Partillebo då, som du var med i styrelsen så många år och ordförande i 15. Vad har Partillebo betytt för utvecklingen i Partille kommun?
Min uppfattning är att den värvning som Mats Grauers och Jan-Erik Hansson gjorde 1989 i form av ädelstenen Per Linder är det viktigaste som har hänt i Partille i modern tid. Per Linder var ju då ansvarig för Partillebo, men verkade även praktiskt som kommunchef vid två vakansperioder. Och det sättet som Partillebo har servat kommunen på är mer än föredömligt och en absolut förutsättning för den politiska utvecklingen och den ekonomiska utvecklingen som vi har i kommunen. Det är min personliga uppfattning.
Ja, det stämmer säkert. Om någon så är det väl du som är rätt man att säga vad Partillebo har betytt. Men för att avsluta detta med politiken och Partillebo, du är inte aktiv längre. Efter senaste valet så är du lite upprörd för att det fick lite slut.
Jag är minst sagt förvånad, i viss mån förbittrad över den hantering som jag har fått utstå. Där jag efter 30 år i Partillebostyrelsen då har ersatts som suppleant eller ersättare av två stycken som är i min ålder. Hade man valt att föryngra så hade jag ju kunnat förstå detta. Men jag har alltså blivit sidsteppad på ett för mig oförståeligt och oförsvarligt sätt.
Jag tycker vi lämnar det med det och sedan så tar vi nästa låt, Tennessee Waltz. Och den har en anknytning till ett annat jättestort område som du håller på med, tennis nämligen. Och det kommer vi in på om en stund. I was dancing with my darling till the Tennessee fall. When I'm over it, I have to see. I introduced her. En låt som ligger Ingemar Sandahl varmt om hjärtat. Det var en bra övergång här nu till idrotten tycker jag. Det är ju snart Vasaloppet, bara några veckor kvar va?
Det känns just nu väldigt trist, inte bara de yttre omständigheterna med vädret, utan jag åkte ju mitt första Vasalopp 1968 och sen har jag då en obruten svit. Förutom en influensa 1975. För några veckor sedan så drabbades jag av en luftväginfektion som har hindrat mig från att åka på vår fina anläggning Skidome i Kviberg. Och jag blir alltså andfådd när jag anstränger mig lite mer än när jag springer på en tennisplan. På ett så ofördelaktigt sätt så sannolikheten att jag åker öppet spår eller Vasaloppet i år, den är nog 2%.
Det är synd, men samtidigt får man väl säga så här, var sak har sin tid och har man åkt 50 Vasalopp så får man väl ändå tycka att det är ganska bra.
Själv har jag intervjuad i mål, så kunde jag säga att jag hade inte blivit nöjd för att jag hade åkt i 50:e loppet, utan så länge som jag var frisk. Men nu är jag inte frisk. Det finns däremot en kvinna i min närhet, hustrun Anna, som är väldigt glad över den här luftvägsinfektionen.
Men du, hur många är det som har åkt 50 Vasalopp? Det kan väl inte vara så många?
Jag är ungefär nummer 30. Och det anmärkningsvärda med det här är ju dels antalet, men framförallt så bor ju de andra i delar där det finns naturlig snö. Mm. Här i Västsverige får man ju numera åker jag nästan till Mellansverige eller Norrland för att finna snö. Så att jag är ovanlig på det sättet.
Men vadå då? Du får väl köra nästa år i så fall då? Du är ju bara 75 år, det är väl ingenting?
Det var väldigt roligt att du sa så. För att det är alltså egentligen inte så att jag är nöjd med 50, utan jag är nöjd med att åka så länge som det är trivsamt. Och skidåkning är för mig den optimala motionen parat med tennis.
Vilket var det värsta? Vilket är ditt bästa Vasalopp?
Mitt bästa Vasalopp, det gick till på ett lite roligt, jag ska snabba mig. Vi är en 7-8 killar som är uppe och prövar skidor. Det gör man alltid en eller två dagar innan loppet. Och då visar sig att det är en man som har med sig ett antal skidor, 3-4. Och det skidparet som han har med sig, som han förkastar, det är ett identiskt utseendemässigt som jag har. Jag smyger mig undan mina kompisar och frågar om han skulle kunna vara med på att jag lånade hans skidor och åker Vasaloppet med dem. Och han tar mina skidor i sitt skidpaket och så får jag tillbaka dem i Mora. Det här är fullständigt sant. Mina kompisar fick reda på det ett år efteråt, hur jag hade burit mig åt, åkt på lånade skidor. Men jag sänkte min bästa placering som låg mellan 2000 och 2400 ner till 1495.
Ja, det är respekt.
Tack vare att, och då hörde jag saken att om det är någonting som jag inte är bra på när det gäller skidåkning så är det vallning. Men det var ett optimalt par och det är väldigt roligt att vara med det. Sen så frågade du om jag är stolt över någonting med skidåkning, så är det att jag har åkt på medaljtid 8 av de här 50 gånger. Vad är medaljtid, frågar lyssnaren. Jo, om vinnaren har 4 timmar så lägger man på 50%. Ja. Så jag har alltså åkt under 150% av segertiden vid 8 tillfällen. Det är jag stolt över.
Ja, det förstår jag verkligen. Finns det något sånt här hemskt minne då? När det är svinkallt eller väldigt dåliga spår eller så?
Då kan jag gå tillbaka så långt i tiden som till 1971. Då var det minst sagt urusla förhållanden. Spår fanns inte, utan skidorna slant lika mycket sidled som framåt. Väldigt många fördärvar ju sina ljumskar på det sättet. Och idag har vi ju startfält på 15 000. Jag skulle tro 1971 att det var ett startfält på 6 000 ungefär. Varav 40% bröt. Mm. Och jag blev uppmuntrad av mina arbetskamrater som jag hade åkt med i väldigt många år. När jag kom till Evertsberg att jag skulle bryta. Men jag sa till det, har jag anmält mig till loppet så bryter jag inte. Och det har jag hållit. Jag har aldrig brutit en skittävling.
Vad bra gjort.
Jag har en bekant i Partille som heter Folke Norén. En inspiratör för skidåkning. Han har aldrig slagit mig i Vasaloppet förutom ett år när jag hade skadat armen, men däremot har han slagit mig på andra skidtävlingar. Men just det här att vara enveten och fortsätta.
Vad hände med armen då?
Armen, har vi tid att prata om det?
Ja, det är snabbt hinner vi säkert prata om det. Ja. För att
Armen skadades genom att jag satte mig ner i en stol med avbrutet bakben. Armbågen träffade en väggfast bänk. På ett dygn blir armen större än ett lår. Jag går till akuten som då fanns på olika ställen i Göteborg under 10 veckor och har inte en möjlighet att få en diagnos vad detta är. Sen har jag sån tur att Leif Svärd, inte bara Göteborgskamraternas utan även svenska och engelska fotbollslandslagets läkare, är på akuten. Så du har ju en väldigt allvarlig skada. Jag tar hand om dig med penicillin och så gör vi en helt annan röntgen än vad de andra läkarna har gjort. Han finner då att triceps är avsliten från armbågsbenet. Jag hade blivit handikappad för resten av livet om inte Leif Svärd hade fått hand om detta.
Med tanke på allt som du håller på med tennis och skidåkning och golf och sånt där, så hade det varit en katastrof, kan jag tänka mig.
Ja, det är det minsta man kan säga. Och av den här benflisen, stor som en lillfingernagel, så kunde han då sy fast en del. Och jag fick behålla kanske 15-20% av muskeln. Och det har klarat mig så bra med, så att jag spelar ju tennis fortfarande, fast jag kan inte slå en hård forehand.
Nej. Vad är väl mer passande än att kanske ta och spela en låt på din låtlista som heter Dr. Yes?
Jag är oerhört tacksam för detta. Jag tillägnar biten Leif Svärd, som har blivit en personlig kompis på det sättet.
Som heter Dr. Yes, med vem är det som...
Jelly Roll Morton.
Just det. Och vi fortsätter att prata sport. Och vi har alltså pratat om skidor och Vasaloppet. Men du har spelat väldigt mycket basket också. Har du något roligt att berätta där?
Jag har haft förmånen då under gymnasietiden att bli bekant med en balt, en est, som var engagerad i basketklubben Narva. Och med den har jag spelat 2 säsonger i Allsvenskan. Och sen så gjorde jag lumpen i Borås och då spelade jag med en Boråsklubb. Så jag har 3 allsvenska säsonger. Och sen så när jag kom tillbaka efter lumpen så gjorde jag 6 eller 7 säsonger med Chalmers i division 2. Och det har tilltalat mig mycket. En del som känner mig har frågat varför jag inte spelade handboll. Men då har vi ju den skillnaden mellan basketboll och handboll. Man får ta 2 steg i basketboll och 3 steg i handboll. Och det går alltså inte att förena. Så att i handboll så blev jag målvakt. Och det trivs jag i och för sig bra med.
Ja, jag vet ju att du är intresserad av handboll, för jag ser dig på Sävehofs matcher hela tiden.
Ja, det är riktigt.
Ja, det är underbart att ha det inom kommunen. Men ja, det var ju lite respekt också att du har allsvenska säsonger i basket. Sen vet jag att du har på fuskat i bordtennis och i cykel, och du har militär femkamp, och jag vet att du har sprungit 15 Göteborgsvarv och så vidare, så att du har en del på ditt CV faktiskt. En sak som jag tänkte vi kunde prata om, det är golf.
Ja.
Det håller du på med.
Golf blev jag intresserad av genom en pröva på funktion som de hade hos en av mina tidigare arbetsgivare. Och jag och familjen blev biter av detta. Jag spelade mig ner till 20 i handicap. Det är ju inte lågt, men det var tillräckligt bra för att det skulle vara trevligt för mig.
Mm.
Sen inträffade den här armbågsskadan. Och det fick ju det förödande effekten att jag kan inte spela mitt långa spel som alla andra gör, eller som 95% gör, från höger till vänster, utan jag slår mitt långa spel från vänster till höger. Det har fått en rolig konsekvens. Jag gjorde ett hole-in-one 1992.
Ett hole-in-one, det får man ju vara glad om, att man klarar överhuvudtaget ett.
Ja, det är en del som tycker att det är lite spännande att vara med på. Men då har jag stått i kö hos Golfförbundet i ett halvt år för att få ett nytt handicap från det här 20 som jag hade till ett mer rimligt, med intygande från min golfklubb då. Och samma dag som jag då, efter ett halvt års väntetid, får mitt nya handicap, det var upp mot 30, så gör jag ett hole-in-one vänsterfattat, och det är åtminstone i Sverige unikt. Jag har hört talas om att det är några i Amerika som har gjort det, men det är, för den som spelar golf så är det lite spännande, för att jag hamnar ju aldrig i ospelbara lägen vid vatten eller vid träd eller murar, utan jag kan ju då slå från andra hållet istället. Men det korta spelet, puttar och chippar, det gör jag fortfarande från höger till vänster, och det långa spelet från vänster till höger.
Nej, det, jag förstår ju att det måste vara väldigt sällsynt i världen att man gjort ett hole-in-one med vänster och med höger. Mm. Ja, det förstår jag. Nej, kul att spela golf. Fotboll har du också fuskat i en hel del. Men det går många år tillbaka i tiden. Men du har säkert några anekdoter. Du har spelat i Sävedalen, du har spelat i Slottsskogen. Men det är som sagt, det är några år sedan.
Jag har en gemensam iakttagelse som då är lite lustig. I Sävedalen, som jag spelade 4 år, hade vi Åke Norén som tidigare back. Han kom ju från Sävedalen, och så var han 10 säsonger i Göteborgskamraterna, så kom han tillbaka som tränare i Sävedalen. När vi startade träningen på hösten och på våren så hade vi alltid en halvmils löpning. Och min ambition var ju att stå i mål, och det tror jag fortfarande hade varit väldigt bra om jag hade gjort. Men då tyckte Åke Norén att det här var resursslöseri, så att jag fick spela, som det hette på den tiden, halvback eller i anfallet på vänstersidan. Och det blev väl några mål på det sättet också, men jag fick aldrig prova på att stå i mål. Och så går jag då till Slottsskogen, som har en tränare som de har hämtat från ÖIS, Roland Lindqvist. Och nu tänkte jag, nu hade jag chansen att jag skulle få stå i mål. Men det var samma där, att det var resursslöseri. Om jag sprang en halv mil, en minut eller tre kvarts minut snabbare än utespelarna, så skulle jag inte vara där.
Det känns som att det är en liten röd tråd i ditt idrottande, det med att slita och ha bra kondition och orka mycket. Stämmer det?
Ja, jag har nog haft...
Skidor och det är löpning och det är bra. Ja.
Jag har nog haft en favör på det sättet att min mor var väldigt idrottsligt intresserad, utan att hon var framstående som idrottsman. Men jag har lärt mig att man ska man förflytta sig från A till B, så ska man ifrågasätta om man ska göra det genom att åka bil eller om man ska göra det på något annat sätt. Och därför har jag under ungdomen sprungit väldigt mycket. Så jag, utan att vara träningsnarkoman, så hade jag ett sånt flås, så jag hävdade mig hyfsat.
Härligt. Vi tar nästa låt, och då ska vi hoppa fram i våran lilla lista här, och då ska vi ta en låt med Jerry Lee Lewis som heter Breathless. Den kommer här. Now I hate you to love me, let's please don't tease.
If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love comes a tumbling down. You leave me.
Tonar lite Jerry Lee Lewis. Ni lyssnar alltså på ett avsnitt utav programserien Mitt Partille. Och jag som heter Leif Lundvall sitter och pratar med Ingemar Sandahl. Och vi har pratat politik och samhälle med väldigt mycket idrott också. Och vi har kommit fram till en sak som är väldigt viktig och som du har jobbat väldigt mycket med. Och det är ju tennisen här i Partille.
Då är det så att jag har spelat korptennis i min ungdom, kan vi kalla det. Men det fanns avarter i den som gjorde att när jag blev engagerad i Partille Tennis i styrelsen så frågade jag om jag fick införa ett nytt tävlingssystem där man spelade en dubbel och två singlar sen. Man var lite skeptisk mot detta, men jag plockade ihop 14 lag till säsong nummer ett och så tyckte de att det här sättet att spela på var ju stimulerande. Och jag är nu inne på den 48:e säsongen. Och de lagen som då tycker om det här att spela det, vi kan kalla det på skämt, på Davis Cup-manér. Man spelar en dubbelmatch och två singelmatcher. Det gör att de återkommer år efter år. Och jag har för närvarande 33 lag i tre serier. De som spelar i högsta serien, division 1, de är toppen där, är så bra så de skulle kunna vara med i det nationella systemet. Det här är ju alltså ett internt system inom Partille Tennis.
Så du håller alltså arrangöret av det här lagseriespelet?
Ja, jag gör allting med detta. Jag tror att jag hjälper Partille Tennis en del med att slippa hyra ut timmar. Jag använder per säsong 600 timmar. Jag engagerar 150 spelare ungefär.
Ja, det är för klart. Det är många som har väldigt stor nytta av att du lägger all den tiden så att det funkar med tennisen. Och så spelar du själv också?
Ja, numera så platsar jag nog i dubbel i division 3. Men det som är mest stimulerande med det här seriesystemet är faktiskt de klappar på axeln för att spelarna som är med, och det, vi har både tjejer och killar, av 150 spelare så är ungefär 10 tjejer. De som är med där, de ger mig många positiva omdömen.
Det förstår jag verkligen. Tennis är ju väldigt roligt, det är ju väldigt socialt och bra också. En annan sak som vi bara får nästan bara gå över lite grann rapsodiskt är att du är väldigt bilintresserad och har väldigt intresserad av amerikanska dollarbilen, eller hur?
Ja, där har du kanske inte lyssnat riktigt rätt eller så, men jag har kört rally från 1964 till 1990. Och framförallt en gren inom rally som kallas för bilorientering. Ja. Där vi då har hört till de 6-15 bästa i landet. Jag har kört om SM varje år. Och jag kanske skulle varit aningen snabbare för att bli framgångsrik. För att det, om man... Jag har slagit runt en gång och lagt mig på sidan en gång. Och
då, men du har bilar då, också
då
i garaget.
Då är jag med i Rullekullklubben. Ja. I ett garage hemma så har jag fortfarande en Citroën B11. Den så kallade gangstercitran. Det är den vackraste bil som jag vet. Det är 50 års modell. Och så har jag en Volkswagen från 74. Men jag har en gång i tiden haft en Hudson från 39. Det är riktigt som du säger.
Vad roligt. Ingemar, vi får avsluta och runda av den här timman ganska så snart här nu. Innan vi spelar sista låten så bara ett par frågor som är lite mer allmänna. Vad är det roligaste du vet?
Idag är det nog att spela tennis. Det är skidåkning är roligt, men det är ju så begränsat. Men det roligaste som finns är att då spela tennis, och det gör vi i Partille måndag, onsdag, fredag på förmiddagen.
Vad gör dig förbannad?
Det är när man blir orättvist behandlad. Jag tycker inte om när man inte kan ha rätten att vara frispråkig, utan man måste kunna bli respekterad i alla fall.
Mm. Vad är det viktigaste i livet?
Det är ju tveklöst den omnämnda hustrun. Hustrun Anna, som då har stått ut med att ta hand om 3 barn, inte haft så jättemycket hjälp när jag har varit bortrest på helger och spelat basketboll eller kört rallytävlingar och sånt. Så att om det är någon som ska harangeras för en otrolig insats, så är det hustrun Anna.
Härligt, vilka fina slutord. Och då säger jag så här innan vi spelar sista låten som vi då, som du tillägnar din fru. Då säger jag så här: det här var ytterligare ett program i serien Mitt Partille. Och ni har hört Ingemar Sandahl berätta om sitt liv här i Partille, både om sitt engagemang i politiken och samhällsbyggandet och sitt omfattande idrottande i olika sporter. Och jag som intervjuade heter Leif Lundvall, och kom ihåg, programmen finns att lyssna på även i efterhand. Alla program i programserien Mitt Partille ligger på Partille kommuns hemsida. Det är bara att söka på Mitt Partille. Och nu ska vi spela I Can't Stop Loving You med Ray Charles som avslutning.
I've made up my mind.